إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Jag kommer fram till den sjunde hadithen i Al-Arba'in an-Nawawiyya. Och dagens hadith är väldigt viktig, som alla dessa hadither. Men ulema har nämnt att denna hadith är en hadith som är en grund i islam, som omfattar hela religionen. Och vi börjar med att läsa hadithen. Hadithen berättas från Abi Ruqayya, Tamim ibn Aus ad-Dari, radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه صار الترفية صلى الله عليه وسلم صار رليونا آر النصيحة أبريكتغيت التي أبريكتغرود Till vem sa al-Sahaba? Han sa till Allah, hans bok, hans sändebud, makthavarna och allmänheten. De generella muslimerna. Och denna hadith finns i muslim. En mycket, mycket viktig hadith. I denna hadith så nämnde profeten a.s. att al-Islam, al-Din, är nasiha. Det vill säga den som uppfyller skyldigheterna mot de fem som nämns i denna hadith, han har fullbordat sin religion. Och den som inte har nasiha till dessa fem, han har ingen religion. Och när profeten alaihissalam begränsar religionen till en nasiha, han säger ad-din och nasiha, religionen är nasiha. Yani, nasiha är det viktigaste i islam. Då är det som att han säger al-hajj och arafa. Att gå till arafa är hajj. Att gå till arafa är en del av hajj. Men profeten alaihissalam sa al-hajj och arafa. Yani det viktigaste i hajj är att gå till arafa. Det som inte går till arafa har ingen hajj. Och här så säger profeten alaihissalam ad-din och nasiha. Religionen är uppriktighet. Att ge råd. Och han sa bara här generellt ad-din och nasiha. Och i vissa hadither som är autentiska så sa han ad-din och nasiha, ad-din och nasiha, ad-din och nasiha. Tre gånger. Generellt. Utan att specifiera. Så sahaba de sa liman. Till vem, ya Rasulullah? Till vem är dessa råd? Och Sheikh Ibn Uthaymin, han säger att det här är ett väldigt bra sätt att lära ut på. För att få kunskapen att stanna. Att du får frågeställaren att längta efter svaret. Inte bara att jag berättar islam är si och så. Utan du berättar generellt. Islam är nasiha. Och då vill folk höra vad? Till vem? Och då ställer de frågan till vem? Ja, Rasulullah. Och då svarar han till Allah, hans bok, hans profet, makthavarna och de muslimerna. Och så säger han, på så sätt så kommer kunskapen att stanna kvar. Och det här är sant. Eller hur? Om jag bara berättar massa saker, ni kanske glömmer bort det. Men om det är fråga och svar, då kanske det finns större chans att det stannar kvar. Och faktiskt, jag upplevde samma sak med Sheikh Uthaymin. Jag frågade honom en fråga i Hajj. Och han sa, ställ dig upp framför allihopa. Jag var helt ny, jag kunde inte knappt arabiska. Så jag frågade. Så jag frågade mig en fråga. Och så ställde han mig en fråga. Yani, vad tycker du? Vad säger du? Då fick jag svara och sen så sa han, är ni svaret på det jag frågade? Så att det var fråga, han frågade mig och sen, inshallah, jag kommer aldrig glömma det här. För det var också väldigt en jobbig situation att stå framför alla att fråga. Men i alla fall, det finns större chans att svaret finns kvar. Och det finns liknande hadith då profeten samlar ut på det här sättet. Han frågar sahaba frågor om och om igen och så att de längtar efter svaret. Och när de får svaret, inshallah, de minns det. Så här så berättar Abu Ruqayya att profeten alaihissalam, han sa adinu nasiha. Religionen är nasiha, uppriktighet. Mot vem? Till vem? Han sa till Allah. Första och viktigaste är till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ordet nasiha brukar ibland översättas som att ge råd. Nasiha kan också betyda uppriktighet. Allah subhanahu wa ta'ala är inte i behov av råd av någon. Eller hur? Allah han är al-ghani. Han behöver ingen. Vi behöver honom. De lärde säger att an-nasiha lillah är inte till Allah, utan det går tillbaka till oss. I hur vi ska vara mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och uppriktighet mot Allah är att endast dyrka Allah. De lärde, vi kommer lämna många punkter idag inshallah. Många viktiga punkter. Som man egentligen skulle kunna prata hur mycket som helst om. Men uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala är att bekräfta Allahs existens. Två, att särskilja Allah i tawhid, monoteism. Att särskilja Allah i hans rububiyya, det vill säga Allahs herravälde. I tron på att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda skaparen. Upprätthållaren av allting. Den som ger liv, den som tar liv. Ar-Razzaq, den som försörjer. Al-Alim, den allkunnige, den allvetande. Allah har all makt i sin hand. Att särskilja Allah i detta, han har ingen partner. Tawhid, al-Uluhiyya. Att särskilja Allah i dyrkan. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. För tror man på Allah, att han är den enda sanna guden, så upprätthåller allting och styr och så har skapat allting, då är det endast han som förtjänar att dyrkas. Det är endast han som förtjänar att tackas. Och det blir ologiskt och det blir fel att tillbe någonting annat än honom. Så har man bekräftat Allahs rububiyya, Allahs herravälde, då måste man också särskilja Allah i dyrkan. Allah förtjänar att dyrkas. Och man dyrkar ingenting vid Allahs sida. Våran bön är för Allah, våran fastan är för Allah, våran zakat är för Allah. Allt vi gör är för Allahs skull. Ala lillahi dinul khalis. Den uppriktiga religionen är endast till Allah. Tre. Att särskilja Allah i hans namn och egenskaper. Al-asma wa sifat. Vi tillskriver Allah alla de vackra namn och egenskaper han har gett sig själv i Koranen. Som han har beskrivit sig själv med i Koranen. Och de namn som har bekräftats i profeten sunna, sallallahu alaihi wasallam. Vi tillskriver alla dessa namn och egenskaper. Utan att ändra på dem, utan att förneka dem. Utan vi tror på dem, på dess uppenbara tolkning. Vi förvränger inte dessa namn. Vi liknar inte Allah vid skapelsen. Utan vi bekräftar Allahs namn och egenskaper. Vi upphöjer också Allah från alla brister och till korta kommanden. Allah han är perfekt. Det finns ingenting som honom. Allah glömmer inte. Allah gör inte misstag. Allah vilar inte. Allah förtrycker inte. Utan allting Allah gör är perfekt. Allah har inga brister. Och han är inte som kuffar säger om honom. Eller de egenskaper som kuffar tillskriver honom. Att de säger Gud glömde. Gud gjorde fel när han skapade si och så. Gud vet inte vad som händer i framtiden. A'udhu billah wa hasha lillah. Alla upphöjda över allting sånt. Eller de försöker förmänskliga Gud. Hasha lillah. Alla upphöjda över allting sådant. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. De har sannoliken underskattat Allah. Ey wallahi, de har underskattat honom. Han är över allt vad man kan föreställa sig. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Över allting falskt om de tillskriver honom. Han har inga söner, inga döttrar, ingen fru. Ingenting liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Och subhanahu, upphöjd över allting. Uppriktighet till Allah är också att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att lyda Allah i det han har beordrat. Vi tror att allt som Allah har beordrat är gott för människan. Det är för vårt eget bästa. Och hålla sig borta från allting Allah har förbjudit. För Allah förbjuder bara en sak om den är dålig. Helt och hållet dålig eller övervägande dåligt. Allah är vis i det han gör. Al-Hakim. För nasiha till Allah subhanahu wa ta'ala är också att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Att älska Allah över allting. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Allah säger, de som tror har den starkaste kärleken till Allah. Vi älskar inte någon över Allah. Inga barn, fru, föräldrar, ingen. Utan Allahs kärlek är starkast. Och vi älskar inte heller någon som Allah. Utan Allahs kärlek är starkast. För nasiha till Allah subhanahu wa ta'ala är också att längta efter Allah. Ash-shawqu ila liqa'i. Att längta efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten al-Islam brukade be Allah om suttman av att få se Allahs ansikte. Att njuta av att se Allahs ansikte i nästa liv. Och längtan efter att få träffa honom. Och det här är som en drivkraft i det här livet. Att längta efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten al-Islam, vad sa han? Om en tjänare längtar efter att möta Allah, så längtar Allah efter att möta honom. Och vi ber Allah att vi ska få denna goda egenskap och att vi ska få njuta av att se hans ansikte i nästa liv. För nasiha till Allah subhanahu wa ta'ala är också att älska och att hata för Allahs skull. Al-hubb wal-bughd fillah. Om vi älskar Allah mer än allt och vi bekräftar dessa egenskaper som vi sa, då betyder det att vi också måste älska dem som Allah älskar och älska det som Allah älskar, de gärningar som han älskar. Och vi hatar dem och det som Allah hatar. Eller hur? Hur kan man säga att vi älskar Allah mer än allt? Allah hatar vissa människor, vissa saker, men vi älskar dem. Det går inte ihop. Om du skulle vara sann i din kärlek till Allah, så skulle du älska för Allahs skull och hata för Allahs skull. För nasiha till Allah subhanahu wa ta'ala är också att acceptera ödet. Det som Allah har bestämt. Vi finner oss i det Allah har bestämt. Vi ifrågasätter inte varför har du gjort si och så. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah säger, han tillfrågas inte om vad han gör, utan det är ni som ska tillfrågas. Vi har inte rätt att ifrågasätta Allah i det han gör. Han äger oss. Han äger allt på jorden. Vi har ingenting att säga till dem. Utan vi ska bara finna oss i det som Allah gör. Men samtidigt så tror vi att Allah är rättvis i det han gör. Det finns en vishet bakom det han gör. Vi kanske ser någonting som dåligt, men det är för vårt eget bästa. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Ni kanske hatar någonting, men det är bättre för er. Och ni kanske älskar någonting, men det är sämre för er. Eller hur? Allah vet och ni vet inte. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ. Hur många saker ser vi inte som negativa, men de är positiva? Eller hur? Ett barn blir sjukt. Föräldrarna mår dåligt, eller hur? Ditt barn är sjukt. Men vad händer med kroppen när barnet blir sjukt? Det får starkare immunförsvar. Det är något positivt. Så vissa saker ser man som negativt, men det är positivt i slutändan. Men vi är bristfälliga i våra förståelser. Men som muslim så vet man att Allahs gärningar är mellan eller adl wal-hikma, eller vishet och rättvisa. Det finns ingen orättvisa i det som Allah gör. Utan det finns en vishet bakom allting. Så det här är nasiha till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen kommer nasiha till Allahs bok. Och sen till Allahs profet. Är det någon som vet varför nasiha till Allahs bok kommer före nasiha till hans profet? Och Uthaymin rahimahullah, han nämner, för att profeten alayhi salam fanns och dog, men Koranen finns kvar. Därför har den företräde. Taib, den finns bland oss. Nasiha till Allahs bok. Wali kitabihi. Uppriktighet till Allahs bok är att tro på Koranen. Att den är Allahs uppenbarelse. Varenda bokstav. den bästa boken Allah har sänt till mänskligheten. Det är Allahs tal. Allah talade till Jibril med denna uppenbarelse. Och Jibril kom med den till Muhammad a.s. och han förmedlade den till oss och den skrevs ner. Och det finns ingen eller inget tal som är överlägset Allahs tal. Det finns ingen bok som är överlägsen Koranen. Denna Koran består av de bästa av lagar och bestämmelser. Den bästa vägledningen för mänskligheten. Det är ett ljus. Koranen innehåller inga falskheter. Inga saker som är dåliga för mänskligheten. Utan allt som människan behöver. Och vi muslimer förnekar inte någon eller någonting från Koranen. Och den som förnekar en enda bokstav från Koranen, är han muslim? Nej. Vad är han? Kafir. Så det finns ingen ny Koran. Utan det finns bara en Koran. Och nasiha till Koranen är också att lära sig Koranen. Ta'limu. Att lära sig Koranen. Att recitera den korrekt. Att recitera den med vacker röst. Profeten alaihissalam sa han att den som inte sjunger eller reciterar Koranen vackert är inte från oss. Och han sa att man ska försköna sin röst med Koranen. För det ökar Koranen i skönhet. Så man reciterar den korrekt. Man lär sig Koranen. Man praktiserar den och man sprider dess budskap. Och här är en viktig punkt. Om vi muslimer, och vi har fallit kort i detta, vi måste verkligen vara mera med Koranen. Läsa Koranen oftare. Leva med Koranen. Och göra den till en del av vårt liv. Läsa den om vi kan. En timme om dagen. Lyssna på den. Mashallah, nu mobiler, i bilen, på bussen. Överallt du kan lyssna på Koranen. Alhamdulillah. Men tyvärr många muslimer faller kort i detta. Vissa lärda säger, om vi verkligen förstod oss på Koranens status så skulle vi aldrig lämna den. Det berättas från Uthman radiallahu anhu att han sa, om våra hjärtan skulle vara friska skulle vi aldrig få nog av Koranen. Men idag, många de orkar inte lyssna, de pallar inte lyssna, stänger av, orkar inte läsa. Men som han hade, vi borde känna en törst. Det här är Allahs tal, Allah vill vägleda mänskligheten. Hur kan vi få nog av Koranen? Eller hur? Wallah är den bästa boken som finns. Må Allah göra så att vi älskar Koranen. Men om vi ska läsa Koranen korrekt och förstå oss på Koranen, så måste vi gå på Koranskola. Kan inte lära dig Koran genom att sitta hemma. Eller hur? Innama al-ilmu bita'allum. Koranen kommer, eller kunskap kommer genom inlärning. Man måste kämpa och lära sig. Så man måste lära sig uttala arabiska bokstäverna korrekt. Gå på Koranskola. Man kan inte lära sig Koranen från YouTube eller någonting. Du måste ha någon som rättar dig. Mycket viktigt. Vem ska rätta dig när du läser fel? Så det är mycket viktigt att muslimerna går på Koranskola. Och lär sig läsa korrekt. Nästa fråga. Hur ska vi förstå oss på Koranen? Vi måste lära oss arabiska. Arabiska är det språket som alla uppenbarade Koranen på. Ghayra di iwaj. Ett språk som inte är krokigt. Finns inga avvikelser i arabiska. Det bästa språket. Vackraste språket. Så man måste också lära sig arabiska. Hur länge ska vi läsa översättningar? Hur länge ska vi vara beroende av andras tolkningar? Vi måste lära oss arabiska. Du hör Koranen, du förstår det på Koranen. Du kan gå tillbaka till tafsirböckerna. Tolkningarna som de lärda har gjort. Källan. Och du kommer inte vara beroende av andra människor. Självklart, de lärde är vi alltid beroende av. Men jag menar att det här översättningar, utan gå tillbaka till källan. Lyssna på de lärda. Läs de lärdas böcker. Arabiska är viktigt att vi lär oss. Det är en plikt för muslimerna. Och sen läsa Koranen. Lära sig Koranen. Det finns mycket belöning att lära sig Koranen. Varenda ayah du lär dig, ta dig upp en nivå i paradiset. Och den som läser Koranen flytande, han är med vem? Med vem är han? Änglarna. Al-Kiram al-Safara. de högsta nobla änglarna. Och den som läser Koranen med svårighet, han får dubbel belöning. Belöning för att han kämpar och belöning för att han läser. Varenda bokstav du läser ger dig hur många hasanat?
10
hasanat, minst 10 hasanat. Mashallah. Hela Koranen, wallah, det är en skatt av hasanat. En hel skatt. Vissa lärare säger hela Koranen tillsammans blir mer än 3 miljoner hasanat. Om du räknar så här varenda bokstav. 3 miljoner hasanat. Mashallah. Så läsa Koranen. Förstå sig på Koranen. Och praktisera Koranen. Mycket viktigt. Profeten al-Islam nämnde att Allah har ett folk som är unika. Ahlul Koran wa khasatu. Vilka är de? De som läser Koranen och implementerar den. Praktiserar den. Inte bara lär sig Koranen och inte praktiserar den. Det här kommer vara emot dig på domedagen. Profeten al-Islam han sa Wal-Quranu hujjatun laka aw alik. Koranen är ett bevis för dig eller mot dig. Så man måste också praktisera Koranen. Leva med Koranen. Och därför är också nasiha till Koranen att man försöker att implementera den i sitt liv. När man frågade Aisha radiallahu anha, hur är profetens akhlaq alayhi salatu wasalam? Vad sa hon? Kana khuluquhu al-Quran. Hans karaktär var Koranen. Vad menas med det? Han levde efter Koranen. Han implementerade den i sitt liv. Det är så en muslim ska vara. Wallah, den som gör det här, la yadillu wa la yashqa. Han kommer inte gå vilse och inte heller bli olycklig i nästa liv, som Allah har lovat i Koranen. Den som följer Koranen kommer bli vägledd i detta liv och i nästa liv. Och kommer gå till paradiset. Och från nasiha till Koranen är också att vända sig tillbaka i Koranen när man ska döma i en fråga. Al-Hukum. Vilken är den bästa lagboken? Det är Koranen. Om vi söker domar och bestämmelser så finner vi de bästa lagarna i Koranen och i Sunna. Det är också nasiha till Koranen. Tayyib. Sen kommer wa-nasiha li-rasulihi. Och uppriktighet till hans sändebud sallallahu alaihi wasallam, till profeten. Och det liknar. Vad är uppriktighet till profeten alaihi wasallam? Det är att tro på honom. Bekräfta att han är profet. Tro att han är den sista profeten Allah skickade till mänskligheten. Till hela mänskligheten. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vi skickade endast som en barmhärtighet till hela mänskligheten. Och vad sa profeten alaihi salam? Wa kana nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa aw ila qawmihi. En profet innan mig brukade skickas till sitt folk. Wa bu'ithtu ila an-nasi 'ama. Men jag skickades till hela mänskligheten. Inne både människor och jinn. Han är den sista profeten, wa khataman nabiyyin. Det finns ingen profet efter honom. Han är den bästa människan som har gått på jorden. Människornas ledare på domedagen. Och från nasiha till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är att lyda honom. Bekräfta det han har sagt. Profeten alaihi wasallam talar inte från egna begär. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Han talar inte för sina egna begär, utan det är en uppenbarelse som uppenbaras för honom. Så när han säger haram, då är det haram. När han säger halal, då är det halal. Och det kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är vår uppgift att lyda honom. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Det som lyder sändebudet har lytt Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ. Det sändebudet ger er, ska ni ta emot. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Och det han förbjuder er ifrån, ska ni hålla er borta ifrån. Så en sann muslim ska lyda profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i det han har beordrat och hålla sig borta från det han har förbjudit. Och samma sak här. Vi ska också göra honom till en domare i våra tvister. Vad säger Allah i Koranen? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Om ni tvistar i en fråga, För den då tillbaka till Allah och hans profet. De lärde sig till Allah, till Koranen. Till profeten a.s.w. Gå till honom under hans liv. Och gör honom till en domare. Efter hans bortgång så ska ni vända er till hans sunna. Ni gör Koranen och sunnan till domaren i er tvist. Och Allah subhanahu wa ta'ala negerar iman från de som inte gör profeten till domare. A.s.w. Negerar. Han har ingen iman. Eller hans iman är bristfällig. Den som inte gör profeten a.s.w. till domare i sina tvister. I vilken aya? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allah säger i Koranen, surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna. Allah svär på sig själv. De är inte troende tills de gör dig till domare i sina tvister. Det här är nummer ett. Och kolla, Allah betonar, han svär på sig själv. De är inte riktiga muslimer. Eller de är inte riktigt troende tills de gör dig, Rasulullah, till domare i deras tvister. Det är nummer ett. Inte världsliga lagar, dunialagar, konstitutioner och massa sådana saker som folk skriver idag. Rasulullah s.a.w. domaren. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَدَيْتَ. Och sen finner de ingenting inom sig själva emot det du har bestämt. De har ingenting som helst emot det du har bestämt. Ha? Inga åsikter, andra åsikter. Och وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَ. Och de underkastar sig helt och hållet. Hur många muslimer är så här idag? Ha? Om de har en tvist, de vänder sig till kultur, tradition, kuffars, domstolar. Försök lösa saken islamiskt istället. Hur många problem kan vi inte lösa islamiskt? Koranen och sunna. Eller hur? De här personerna har en brist i sin iman. En sann mu'min. Han vänder sig till Koranen och sunna. Allah säger, profeten säger, alla ras och ain, jag accepterar. Jag underkastar mig helt och hållet. Jag finner ingenting i mitt hjärta mot det du har bestämt. Så här är en muslim. Mycket viktigt. Och från nasiha till profeten a.s.w. är också att hålla fast vid hans sunna. Och att sprida hans sunna. Att försvara hans sunna. Profeten a.s.w. nämnde att det kommer bli mycket splittring bland muslimerna. فَإِنَّهُمَ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَفِيرًا. Den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Meningsskiljaktigheter. Tvister bland muslimerna. Grupper, sekter. Vad är lösningen? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Håll då fast vid min sunna. وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ. Och sunnan av de rätt vägledda khaliferna. عَضُّ عَلَيْهَا. Bit fast vid den med era hörntänder. عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدْ. Bit fast vid den med era hörntänder. Så man ska hålla fast vid profeten Muhammeds sunna. Sallallahu alaihi wasallam. I tider av bid'a, i tider av splittring, muslimerna är vilse, går då tillbaka till källan, till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans sunna. Bit fast vid den. Det vill säga håll fast vid den med det hårdaste du kan. Lämna den inte för någonting. Och så varnade han för nyinförda saker i religionen. Bid'a, motsatsen till sunna. Så håll fast vid sunna och folket av sunna och sprid sunna till folket. Och försvara sunna. Vi kan inte vara tysta när folk gör bid'a i islam. Utan vi måste försvara islam. Att upprätthålla sanningen. Då profeten a.s.w. talade om att islam kommer att bli främmande. Eller islam bed'a gharib. Islam började som något främmande. Och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. Så stor belöning till främlingarna. De som håller fast vid islam innan domedagen. De är som främlingar bland folket. Qila man hum ya Rasulullah. Man sa, vilka är de ya Rasulullah, främlingarna? Beskriv dem för oss. Vad sa han? De sa att de är unasun salihun. De är ett rättfärdigt folk bland många människor som syndar. Eller folk som begår mycket synder i vilse. Ett litet antal människor som håller fast vid sanningen. De som är olydiga, som inte vill lyda dem, är mer än de som vill lyda dem. Och han sa också att de är ett folk som korrigerar det som folk har förstört av islam. Så en beskrivning av folket av sanningen är att de alltid upprätthåller sanningen. Och tillbakavisar det som är fel. Det som är bidda, det som är innoverat i islam. Det som har lagts till islam. De står upp för sanningen. Så en muslim ska vara en försvarare av profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Och också en försvarare av profeten alaihi wasallam. Det här lämnar de lärda. Försvara honom under hans liv så gott man kan. Efter hans bortgång, försvara hans shakhsiyya, hans personlighet. Som idag när folk försöker att förtala profeten Muhammed alaihi wasallam. Då försvarar vi honom så gott vi kan genom att tillbakavisa dessa falska anklagelser och framställa vem han egentligen var. Hans goda, hans, vad säger man, perfekta akhlaq, och att han var den bästa människa som har levt på jorden, så att folk förstår vilken otroligt fin människa han var sallallahu alaihi wasallam. Och samma sak här. Från nasiha till profeten Muhammed a.s. är också att göra honom till en förebild. Att essibihi. Att följa hans fotspår. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Ni har sannoliken ett gott exempel. En god förebild i Rasulullah s.a.w. För dem som hoppas på att möta Allah. Och fruktar. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Den som bävar inför att möta Allah och förbereder sig för domedagen. Så man ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i det han har gjort. Det han har sagt, det han har gjort, hur han dyrkade Allah, hur han var som människa. Mycket viktigt. Vi har ett gott, en god förebild i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sen vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَنَسِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Profeten a.s. han sa här att religionen är uppriktighet mot Allah, hans bok, hans sändebud och de muslimska ledarna. De muslimska ledarna, al-a'imma. Och de muslimska ledarna, som Uthaymin nämner, kan delas in i två kategorier. Al-ulama och al-hukam. De lärda och makthavarna. De som styr och ställer. De lärda är ledare i islam. Ulama. De är profeternas arvtagare. Och makthavarna styr också. Och Uthaymin säger en fin sak här. Han säger att de lärdas skyldighet är att klargöra sharian för folket. Att klargöra Allahs lagar för folket. Makthavarnas skyldighet är att verkställa dessa lagar. Hänger ni med? Ulema klargör lagarna för folket och för makthavarna. Och makthavarna implementerar och verkställer dessa lagar. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen gjort det obligatoriskt för muslimerna att lyda de muslimska makthavarna. Så länge det inte omfattar olydnad till honom. Vad säger Allah i Koranen? Ya ayyuha alladhina amanu. Ni som tror. Ati'u Allah. Wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ni som tror. Lyd Allah. Lyd sändebudet. Och de som har satts i auktoritet över er. Så Allah har beordrat muslimerna att lyda makthavarna. Det är ingenting som det är fritt eller du har som du vill. Vissa sa, jag hörde någon säga, det är förnedring. En muslim sa, det är förnedring att lyda makthavarna. Det är lågt. Vi måste stå upp och inte acceptera sånt här. Så Uzubillah, vad säger du? Allah har sagt att vi ska lyda makthavarna i Koranen. Det är inte lågt, utan det är för vårt eget bästa. Allah har beordrat muslimerna att vara enade, eller hur? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Att vi är en umma. Och enighet uppstår med en person, en ledare, Vi är enade under en ledare. Då blir vi enade. Eller hur? Om vi inte har en ledare, vem ska ena oss? Vad ska vi vara enade på? Kolla då de samhällen som har varit laglösa, som inte har haft någon ledare. Har folket varit enade? Nej, så långt bort från enighet som det går att komma. Så enighet uppnås inte förutom med hjälp av en makthavare. Så makthavaren måste lydas. Så länge han inte går emot sharia. Han beordrar med synd, då ska du inte lyda honom. Som profeten har sagt, alaihissalam. Men att lyda makthavaren är en del av islam. Allah har sagt det i Koranen. Så du får belöning om du gör det. Får man synd om man går emot makthavaren? Får man det? Ja, du får synd. Profeten alaihissalam, vad sa han? Men ata'ani faqad ata' Allah. Det som lyder mig har lytt Allah. Wa man yuti' al-amir faqad ata'ani. Och den som lyder makthavaren har lytt mig. Aqamaqan. Och den som är olydig mot mig har varit olydig mot Allah. Och den som är olydig mot makthavaren har varit olydig mot mig. Så man ska lyssna och lyda på makthavarna. Det är en del av islam. Så länge de inte beordrar med synd. Och så länge de är muslimer. Om de är kuffar och har lämnat islam, det är en annan sak. Men om de är muslimer, även om de har brister och tillkortakommanden, så ska man lyda dem i det som är gott. Fil ma'ruf. Och även i vardagliga saker. Till exempel makthavaren säger att man får inte köra snabbare än 120, man får inte köra mot rött. Står det här i Koranen och Sunna? Ja? Står det i Koranen att man får inte köra mot rött? Nej. Men om han säger att du får inte köra mot rött, måste man lyda honom? Ja, du måste lyda honom. För det är ingenting som går emot islam. Då måste man lyda honom med detta. Och det är för vårt eget bästa också. Så, vad innebär det att ge nasiha till al-hukam, eller till de muslimska ledarna? Vad gäller al-ulama, som också är en form av ledare i islam. Vi sa ledarna är al-ulama, de lärda, och makthavare. Sheikh Ibn Uthaymin säger vad gäller de lärdas rättigheter, så är vår skyldighet gentemot dem att älska dem. Att älska de lärda. För de är profeternas arvtagare. Finns ingen ny profet. Eller hur? Utan de lärda förmedlar profeternas budskap. Förmedlar Allahs budskap. Och gör profeternas jobb. Och om man inte tycker om de lärda, kommer man att följa dem? Kommer man att lyssna på dem och respektera dem? Nej. Så man ska följa dem, man ska älska dem och lyssna på dem och respektera dem och känna till deras status. Mycket, mycket viktigt. För Allah Ta'ala har också sagt i Koranen, om ni inte vet någonting, vem ska ni fråga? De lärda. Fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun. Så vi muslimer är också skyldiga att vända oss till de lärda. Att söka kunskap från de lärda. Så det här är en punkt som är väldigt viktig. Och att känna till deras rättigheter. Profeten alaihissalam, vad sa han? Laysa minna. Han är inte från oss. Den som inte har rahma över de yngre. Och den som inte känner till de äldres rättigheter. Och den som inte känner till de lärdas rättigheter. Så en muslim måste respektera de lärda. Och här säger Sheikh Ibn Uthaymin också att från våra skyldigheter till de lärda är att försvara dem. Att försvara deras heder. När folk tillskriver dem saker. Och han säger det väldigt ofta. Folk tillskriver de lärda saker som inte är sant. Man smutskastar de lärda. Och säger fula saker om dem. För att få folk att hata dem och inte lyssna på dem. Och då säger kyrkan att nej, man ska försvara dem. Man ska försvara deras heder. Och vad ska man göra? Om du hör någon tala illa om en lärd. Eller säga någonting om en lärd. Som du tycker låter konstigt. Han sa först. Han sa bara, du ska inte försvara dem blint, utan han sa också, kolla upp om det är sant. Den här saken som sägs om den här lärda mannen, att han har sagt, kolla om det är sant. Bekräfta det som sägs. Många saker som sägs är lögner. Om det är sant, kolla då om den här saken verkligen är ett fel. Du kanske ser att det är ett fel, men när du forskar i islam så är det någonting som är okej. Okay. Eller hur? Och hur många saker sägs inte om de lärda som inte är sant. Idag. Man försöker att skrämma iväg våra ungdomar. Och folk från de lärda. Genom att ljuga om dem. Att säga, de jobbar till regeringen, de säger inte sanningen. De tänker bara på att fylla pengarna, fickorna med pengar. De fängslar folk och så vidare. De ger fetua för att kungen ska bli nöjd och så vidare. Det här är inte sant, det här är lögner. Det här ska man inte tro på. Och det här ska man tillbaka visa. Eller säg till folk vad är beviset. Hämta bevis. Men, en sak vi nämnde. Du kanske ser något som fel, men det är inte något fel i islam. Till exempel, de säger så här. Du kan inte lyssna på den här sheikhen i Saudiarabien, han jobbar åt kungen. Tayyip, Sheikh Fawzan jobbar åt kungen. Är det sant eller inte sant? Det är sant, han jobbar åt kungen. Han jobbar åt religionsministeriet. Och religionsministeriet är under kungen. Då ställer vi oss frågan. Är det här någonting haram? Att jobba åt kungen? Eller någonting bra? Man hör ofta den här shubhan. De säger att han jobbar åt kungen. Är det någonting haram? Nej, det är någonting bra. Om en kung, eller president, eller khalifa. Han säger så här. Du är sheikh, här är 50 000, 70 000. Ta det här som lön. Gå och lära ut islam till folket. Du får inte göra någonting annat. Från morgonen till dohor, du ska svara telefonen på frågor. Efter asr, du ska göra lektioner. Efter maghrib, du ska göra lektioner. Du ska skriva böcker. Är det här någonting dåligt? Ja? Är det här synd? Är det haram? Är det någonting bra? Eller hur? Vi säger jazakallahu khair till den här kungen, eller hur? Och samma sak, Umar radiallahu anhu. Vissa av sahaba. Han gav pengar. Du ska lära ut Koranen. Här är lön. Du ska göra jihad. Här är lön. Du ska lära barn att skriva. Här är lön. Du ska vara domare. Dumma islamiskt. Här är lön. Det är någonting bra. Det är ingenting haram. Så det här är någonting som vi borde prisa honom för. Men de försöker säga. Han säger inte sanningen och så vidare. Men inte heller sant. De lärda uttalar sig i enlighet med islam. Och de ger också råd till makthavarna som vi kommer tala om. Men de ger det privat. Så det här är jätteviktigt. Kolla först. Är det sant? Två. Är det ett fel som han har gjort? I vissa. Jag ska nämna ett annat exempel som är riktigt. Vissa kritiserar Sheikh Ibn Baz. De säger att han hämtade kuffar till Saudiarabien. Ja. När Saddam Hussein skulle attackera Saudiarabien. Det är sant. Sheikh Ibn Baz, han gav mig fetwa. Att ni har rätt att ta hjälp av kuffar. För att skydda oss. Är det här rätt eller fel? Ja. Finns det muslimer? Man ska ta hjälp av muslimer först. Men Irak hade en av världens starkaste arméer. Och han ville förstöra Saudiarabien och implementera sin kafirlag i Saudiarabien. Och det fanns ingen muslim som vågade ställa upp. Så de var tvungna att ta hjälp av kuffar. Och det här är en fråga där de lärde ha olika åsikter. Vi har fyra medhab i islam. Två medhab säger att det är okej att ta hjälp av kuffar i jihad. Men det finns villkor. Men det är en åsikt som finns i islam. Förstår du? Och Sheikh Ibn Baz sa, ta hjälp av dem. Och när vi är färdiga så ska de ut härifrån. Så kanske det inte blev så. Men det var Sheikhens fetva. Så det var ingenting fel han gjorde. Han såg den största nyttan är att skydda Mekka Medina från den här mannen som är ond. Eller hur? Till vilket det får kosta vad det kostar. Men de skyddar det här landet från kuffar. Och han har salaf. Ulema som har sagt det här från förut. Så det är ingenting. Man kan inte säga att han har gjort någonting haram. Med den här fetvan han har gjort. Det var en ishtihad fråga. Så det är helt viktigt. Är det sant det de säger om de lärda? Två. Är det ett fel? Tre. Om det är ett fel. Säger Sheikh Ibn Uthaymin. Så kan det hända att den här lärda personen har en ursäkt. Det kanske är en fråga. Det finns olika åsikter. Och så vidare. Och det här är också en viktig punkt som vi kan fördjupa oss så mycket som helst egentligen, men det finns ingen lärd person, ingen alim, förutom att han har misstag. Det finns bara en person i denna umma som är felfri. Vem är det? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min alim illa wa lahu, vad säger de? Habwa. Hafwa. Ingen alim förutom att han har ett fel. Alla har misstag. Ingen är felfri. Och det finns ingen alim i islam som kan allting om islam. Finns det? Hundratusentals eller tiotusentals hadither, Koranen utan till varenda tafsir och allting. Vad alla ulema säger. Och de lärda kan ha gjort fel. Och därför Ibn Taymiyyah skrev en bok som handlar om ursäkter till de lärda. Hur kommer det sig att vissa lärda sa saker som kanske går emot en hadith eller någonting? Jo, han säger, de kanske inte kände till hadithen. De kanske trodde att hadithen var daif, att den var svag. De kanske trodde att hadithen var upphävd. De kanske förstod hadithen på ett annat sätt. Det är massa med ursäkter man kan ge till de lärda. Och det är det vi ska göra muslimer, vi ska tro det bästa om våra ulema. Inte det värsta eller sämsta. Eller hur? Vi tror att de vill sanningen. Och de kanske har sina ursäkter i den åsikten de kom fram till. Mycket viktigt. Så man ska älska de lärda, respektera de lärda och följa de lärda. Mycket viktigt. Och absolut aldrig tala illa om dem. Det här är inte från islam. Och man ska också hjälpa till att sprida deras kunskap så gott man kan. Det här nämner också Uthaymin. Taib. Den andra formen av ledare är makthavarna. Hur ger man nasiha till makthavarna? Jo, man hjälper dem i att främja det som är gott. Att ta'awuna ala al-birr wa taqwa. Att upprätthålla ett friskt, ett gott samhälle. Man hjälper dem i det som är gott. Man lyder dem så länge det inte är olydna till Allah subhanahu wa ta'ala. Man gör inte uppror mot dem. Det här nämner de lärda. Man gör inte heller uppror mot makthavarna. Man talar gott om dem. Man sprider deras goda sidor. Man går inte och sprider deras brister bland folket för att hetsa upp folket mot makthavarna. Utan de här bristerna som finns försöker man att tillrättavisa. Man försöker att komplettera dem. Är vi bristfria? Finns det någon här idag som är bristfri? Ja? Är någon av er syndfri? Ska då våra presidenter och kungar vara syndfria? Tror ni det? De har också synder och brister. Om jag ser en brist hos en broder som vi ska tala om sen. Min skyldighet är att gå och tala med honom och ge honom råd, eller hur? Samma sak gäller kungen och presidenten och amiren och khalifan. Jag ska också gå och ge honom råd. Om jag har möjligheten. Skriva till honom. Eller skicka någon jag känner som kan ge honom råd. Så att han inshallah kommer tillbaka till sanningen. Eller hur? Vi glömmer, vi faller in i synder, vi blir svaga. Samma sak händer dem. Och de har en ännu större fitna än oss. Makt är en av de farligaste av saker som finns. Pengar och makt förstör människor, eller hur? Så de är verkligen i råd av hjälp att upprätthålla sharia och upprätthålla islam och så vidare. Så att ge dem råd är mycket bättre än att förstöra allting och störta dem och kriga mot dem och döda dem. Så blir det kaos i hela landet. Förstår ni? Nej. De lärde nämligen också att från nasiha till våra makthavare är att göra dua för dem. Att be för dem. Att Allah ska vägleda dem. Att Allah ska göra dem gudsfruktiga. Att Allah ska göra så att de upprätthåller religionen och så vidare. Att Allah ska ge seger med dessa makthavare. Och göra dua för muslimer generellt. Och vad säger de sa till Imam Ahmed? Om du hade en dua som accepteras. Om du fick välja en sak. Vad skulle du välja? Vad skulle du göra dua för? Vad sa han? Jag skulle göra dua för makthavaren. Varför? Han sa om han blir bra så blir samhället bra. Om han är kaos, samhället blir kaos. Så det är mycket viktigt att göra dua för makthavarna. Att Allah ska vägleda dem. Och när vi talar om ledare så är det inte bara presidenten och kungen och khalifan. De lärde sig det handlar om alla slags ledare i samhället. Mannen är ledare i huset. Rektorn är ledare i skolan. Polischefen är ledare i polisstationen. Generalen är ledare i armén. Borgmästaren är ledare i staden. Och så vidare. Wilaya. Och de här makthavarna ska man lyda. Så länge det inte går emot islam. Tayyib. Och sen sista punkten. Att ge nasiha till muslimerna. Och nasiha li'ama till muslimin. Till muslimerna. Och att ge nasiha till muslimerna är att vägleda dem till det som är bäst för dem i deras dunja och deras din, deras världsliga angelägenheter och deras religion. Och det här är mycket viktigt. Som muslim nöjer man sig inte med att man själv är vägledd. Det är bra att man är vägledd, eller hur? Men man ska också bryr sig om sina muslimska bröder och systrar. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att vi är en umma. Eller hur? Och profeten alaihissalam, han sa att vi är som byggstenar i ett hus. Han satte ihop fingrarna så här. De stenarna stöder varandra, eller hur? Vad händer om vi tar bort? Huset faller. Så muslimerna ska vara en umma. Vi ska stödja varandra. Han sa att vi ska vara som en kropp. Om en del av kroppen känner smärta, så lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet. När vi hör att muslimer lider i Syrien till exempel nu, lider vi här i Sverige? Om vi skulle vara riktiga mu'minin, då skulle vi lida. Vi skulle känna med dem, eller hur? Muslimerna känner glädje, vi känner glädje. Muslimerna känner sorg, då känner vi sorg. Och så vidare. Man ska vara som en umma. Man ska inte vara känslokall. Man ska bry sig om sina muslimska bröder. Och därför, när man ser att en muslim syndar, han är på väg åt fel håll. Han praktiserar inte islam. Han har brister. Vad ska vi göra då? Strunta i honom? Nej. Vi ska försöka rädda honom. Han kanske går en väg som leder till helvetet. Vi ska ta honom i handen tillbaka till den rätta vägen. Precis som att om du skulle se din bror drunkna i en sjö, han kan inte simma. Och du står på bryggan, vad ska du göra? Ha? Ska rädda honom? Det råder inget tvivel om detta. Samma sak här. Våra bröder och systrar drunknar i synder. Ska vi stå passiva? Nej, vi ska göra det vi kan för att rädda dem. Och det är genom att göra dem nasiha. Att ge dem råd. Kalla dem tillbaka till islam. På bästa sätt. Och det här är också en annan viktig egenskap. Om du går vilse, skulle du inte vilja att någon kommer och tar dig tillbaka till sanningen? Eller hur? Och profeten alaihissalam, han sa: La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ingen av er är en sann troende förrän han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Du vill det bästa för dig själv. Du vill paradiset, vägledning. Då ska du också önska det för dina bröder och systrar. En muslim är inte egoist. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. De bryr sig om andra. De påbjuder det goda. Och de påbjuder varandra med tålamod. Mycket, mycket viktig egenskap i islam. Så man försöker att vägleda muslimerna så gott man kan till det som är rätt. Och att hjälpa dem i de saker som de behöver hjälp med. Att lära de okunniga muslimerna det som de inte vet. Och här är en väldigt viktig sak. Och det vad gäller nasiha till muslimerna, så är det en skyldighet att ge råd till muslimer. Profeten alaihissalam, han nämnde att en muslim har 5 eller 6 skyldigheter mot sin broder. Och en av dem var: Idha stansahaka fansahu. Om han söker ditt råd, ge honom råd. Och här är det också viktigt att ge honom de bästa råd du har. Att inte bedra honom. Profeten alaihissalam, han sa: Men ashara ala akhihi bi amrin ya'lam anna rushda fi ghayrihi faqad khanahu. Den som ger sin broder råd, eller den som ger sin broder felaktiga råd, han vet att någonting annat är bättre, har bedragit sin broder. Om du kommer och ber mig om råd, ska jag gifta mig med den här tjejen till exempel, och jag vet att nej, det är inte bra, det är inte passande, men jag säger ja, gör det, det är bra, då har jag bedragit det. Jag måste berätta att det här, jag tycker inte det är bra för dig. På grund av att hon kanske inte passar dig. Hon har annan kultur, hon har brister och så vidare. Man måste vara uppriktig. Och inte lura muslimerna. Utan ge dem det bästa man har. Hur ska man ge råd till en muslim? Om din bror eller syster syndar. Ska du gå och skämma ut dem öppet, allmänt? Eller ska du göra privat? Privat. Precis som att du inte skulle vilja att man skämmer ut dig offentligt, så ska du inte heller skämma ut muslimer offentligt. Nasiha ska ske privat. Du tar personen åt sidan, privat. Och här är också en annan viktig sak. De lärda säger att du ska visa kärlek. Det ska inte bara vara så här kallt. Det här är haram, taqillah, du syndar, sluta upp som en robot. Utan det ska komma från hjärtat. Du ska visa att du tycker om personen, du vill personen gott. då kommer inte alla personen att ta emot. Han kommer vara mottaglig, eller hur? Mycket viktigt. Om någon person, han syndar, han är miskin. Och han märker att den här personen är en bra muslim. Han kommer till mig, och alla, han bryr sig om mig. Han tog mig till sidan, han ler åt mig. Han pratar, han håller mig i handen. Han bjuder mig på någonting. Han är jättesnäll mot mig. Jag är någonting. Förstår du? Han blir stolt, eller hur? Än att du kommer till honom och bara skäller ut honom. Eller hur? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam? وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكَ. Om du skulle vara sträng och hårdhjärtad, då skulle folk fly från dig. Men istället ha överseende och förlåt folket. Och fråga om deras åsikter. Man ska inte vara sträng och hårdhjärtad. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. Han sa, ge glada nyheter. Skräm inte iväg folk. Han sa, innan min kom munafirin. Det finns de av er som skrämmer iväg folk. Så ska man inte vara som muslim när man kallar till islam. Man ska ha rifq, mjukhet. Han sa, underlätta för folk. Gör det inte svårt för folk. Och självklart inom islams gränser. Inte kompromissa med islam. Men det är jätteviktigt. När man gör da'wah, när man kallar folk till islam. Att man har rifq. Man har mjukhet, man är vänlig mot folk. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. Om mjukhet finns i någonting, kommer det försköna denna sak. Om det tas bort, kommer saken att bli ful. Så man är mjuk, man är snäll och vänlig i det man gör. Och de här människorna som ger råd, de här muslimerna som kanske är vilse. Hur stora synder de än gör, så är de i behov av vägledning. Allah subhanahu wa ta'ala säger till Musa och Harun, gå till Fir'aun. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Och tala med mjuka ord till honom. Kanske han kommer att bli påmind eller frukta. Musa är bästa människan. Fir'aun är den värsta människan som har levt på jorden. Den värsta kafir. Som sa att han var Gud. Hur skulle Musa prata med honom? Skulle han gå och skälla ut honom? Och vara sträng och hård mot honom? Han skulle tala mjukt till honom. Så den broder som du ger råd, är han värre än Fir'aun? Ja? Nej. Så man måste ha lite hikma och vishet. Och här är också en annan viktig punkt som Sheikh Uthaymeen nämner. Och det är likulli maqam maqal. När man ger folk råd, folk är olika. Du har okunnig, du har kunnig, du har kanske makthavare. Man kan inte tala likadant till allihopa. Utan man talar olika till folk. Man kan ge olika råd till folk. Och det här är inte att kompromissa med religionen. Vi har bevis från sunna. Har ni bevis på att man ska vara mjuk mot de okunniga? Vilken hadith? Ha? Nej. Nej, kissa. En gång så satt profeten alaihissalam i moskén. En beduin. Han visste inte. Ny muslim. Han kom in och ställde sig och kissade i moskén. Kissade vart? I profeten Muhammeds moské, sa salam. Halal eller haram? Haram! Najis! Sahaba, de säger, vad gör? Stoppa honom, sluta! De vill hindra honom. Så profeten sa, stopp, sluta. Låt han vara. Låt han kissa färdigt. Och sen han var färdig, han sa, hämta en hink med vatten och häll. För det var ju sand i moskén, häll. Allt rann ner i sanden. Om de skulle ha avbrytit honom, han kanske skulle springa runt i moskén och det skulle komma kiss överallt. Så det var bra, han sa, låt han var. Låt han kissa färdigt. Så sa han, kom. Han sa, det här är en moské. Det passar inte för såna här smutsiga saker. Moskén är till för att be. Läsa Koran och göra dikr. Han lärde honom fint. Och han sa också till sahaba det här ordet som jag sa. Beshiru wa la tunaffiru. Ge glada nyheter, skräm inte iväg folk, underlätta för folk, gör det inte svårt för folk. Så han gav den här beduinen, han lärde honom på ett fint sätt. Det är inte passande att göra så här. Han skällde inte ut honom, för han visste inte bättre. Eller hur? Samma sak mannen som kom in i moskén och bad slarvigt. Eller han bad snabbt. Mosia salah. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, gå tillbaka och be, du har inte bett. Gör om din bön, det räknas inte. Det hände 2-3 gånger. Så sa mannen, wallah, jag kan inte bättre, lär mig. Så han lärde honom att be. Och det finns många, många liknande exempel. Om personen är okunnig, du måste vara mjuk mot personen. Personen kanske har missförstått någonting. Du kan inte komma och skälla ut honom. Och förnedra honom. Utan vi lär folk sanningen. Men om personen är kunnig. Han vet. Då kanske man kan vara lite hårdare. Som då profeten Allah var lite hårdare mot Mu'ad. När han hade lett folk i Isha. Vilken sura läste han? Baqara. Baqara. Ungefär, vad är det, 50 sidor. I salat al-Isha. Så en man, han pallade inte. Han avbröt bönen, gick och bad själv. Och så sa vissa sahaba, han är typ, vad är det här? Han är hyckleri. Så båda gick till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam för att klaga. Mannen sa, jag är trött, jag har jobbat, jag kan inte be så här. Och då så profeten sa, han blev arg på Mu'ad. Han sa, affatanun ente. Gör du problem för folk? Han var ganska hård mot honom, sträng. Så här gör man inte. Det är inte tillåtet. Samma sak, du är en av sahaba. Vad var det han sa till Bilal eller? Jabin al-Sauda. Son till svart. På ett nedlåtande sätt. Profeten sa att han blev arg på honom också. Så här får man inte säga. Så det beror på vem man pratar med. Och samma sak om personen är högmodig. Du säger Allah säger. Profeten sa som säger. Du hämtar hadither klart och tydligt. Han säger nej. Jag ska inte acceptera. Han är högmodig. Den här personen kan man också kanske bli hårdare mot. Men den generella principen när man gör da'wa är att man är mjuk. Man har rifq. Hikma, vishet. Och man talar till folk på deras nivå. Hadithu nas bima ya'rifun. Det var Ali som sa att tilltala folk med det som de känner till. Alltså tala inte till folk med något som skrämmer iväg dem. Utan man ska försöka förstå sig på folk. Och det här är jätteviktigt också att man aldrig ser ner på folk. Han syndar, han är kef, han är så, han är smutsig. Du ska minnas att du kanske var likadan en dag. Du kanske inte heller gjorde salat. Du kanske också var ute på klubben, drack och rökte braj. Eller hur? وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلْ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Alla ser att ni var likadana förut, men Allah visade er sin nåd. Han vägledde er. Så ska man tänka. Subhanallah, jag var likadan, jag var vilse. Han måste också bli vägledd. Eller hur? Man ska aldrig se ner på folk. Man vet aldrig vem som blir vägledd. Det är i Allahs hand. Din värsta fiende kan bli den bästa muslimen. Eller hur? Så man ska vara ödmjuk. Också från nasiha till muslimerna är att hjälpa dem. Att ge dem seger. Att stötta dem. Att hjälpa de fattiga och behövande. Och att skydda deras heder, deras pengar och deras liv. Och att inte avundas dem. Och att älska för dem det man älskar för sig själv. Och liknande saker. Så denna hadith som ni hör är otroligt viktig. Den omfattar hela islam. Man skulle kunna prata hur länge som helst. Uppriktighet mot Allah, hans bok, hans profet, makthavarna och muslimerna. Goda råd. Det omfattar allting. Hela islam. Ad-din och nasiha. Så de lärda säger, den som inte har nasiha, den som inte har uppriktighet mot dessa fem, han har ingen din. Man måste ha tawhid till Allah subhanahu wa ta'ala. Måste tro på hans bok, måste följa hans profet, måste lyda makthavarna och måste önska för muslimerna det goda man önskar för sig själv. Hänger ni med? Så den här hadith omfattar hela islam. En väldigt, väldigt viktig hadith. Och en sista faida. I hadithen finns det också ett bevis på det här med kunya. Att man har ett smeknamn. Vad heter sahabin? Abu Ruqayya. Ruqayya, är det pojke eller flicka? En flicka. Så Sheikh Uthaymeen, han säger det vanligaste är att man tar smeknamn av en pojke. Araberna brukar ofta ta smeknamn av en pojke. Abu Abdallah, Abu Muhammad, Abu Abdurrahman. Men här finner vi också att det är tillåtet att ta smeknamn av en flicka. Ruqayya var en dotter som han hade. Och det fanns också andra av sahaba som hade smeknamn av deras döttrar. Så Sheikh säger man kan ha smeknamn antingen med pojke, med flicka, eller med någonting som inte, alltså som inte är mänskligt. Som vem? Abu Huraira. Hir betyder katt. Så pappa till katten betyder att Abu Huraira radiallahu anhu brukade ta hand om små kattungar. Så han fick det här smeknamnet Abu Huraira. Så det kan man också heta. Så smeknamn av en pojke, flicka eller någonting. Någonting annat. Wallahu alam. Tayyib. Vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.